Hockeysäsongen är som bekant över, men Sanne och Svensson, ja, vi tar inte semester. Nu är vi framme vid avsnittsnummer 27. Vad tänker du på då?
Ja, det första jag tänker på skulle jag nu säga är Leksingen, Thomas Forslund.
Ja, det var en riktig profil både på och utanför isen. Nummer 27, Emil Kåberg och Timo Persson, två stycken jag spelar med. Timo Persson i Timrå och Kåberg i Färjestad. Det var riktiga tuffingar. Kåberg fick käken avskjuten, alltså puck på käken i finalmatch nummer 4 mot Skellefteå. Han kunde inte flyga hem dagen efter med laget. Fick transportera sig med Värmlands Folkblad hem. Trots det spelade han match nummer 5 med bruten käke. Det var en tuffing. Timo Persson i ett slutspel 2007. Han kunde inte sitta upp i periodpausen för han såg ont i ryggen, så han fick ligga ner. Dubbla diskbrock, han bara körde. Gick ut och var kung på planen då. Så två riktiga tuffingar.
Ja, man får ändå säga att Carl Söderberg är en tuffing med tanke på att han har spelat med begränsad syn i stort sett hela karriären efter en händelse i elitserien 2006-2007 då han förlorade 90% på ena ögat. Det var väldigt otäckt det där.
Det var riktigt läskigt. Mot Mora var det inte en match mot... Det var en olycklig händelse, va?
Ja, jag tror det var en olycklig händelse. Det var en av Moras importspelare den säsongen som råkade köra upp klubban. Jag vill få det till att det var en olyckshändelse. Jag minns inte riktigt hur det var, men det höll ju kvar Söderberg på hemmaplan i Skåne väldigt många år.
Det här behövdes ingen polisutredning på det i alla fall. För hade det behövts så kanske det var Thomas Eriksson, Djurgårdsbacken. Jag vill minnas att han var polis. Han var riktigt tuffing på isen någon säsong i Philadelphia, men annars i Djurgården.
Var det inte så förr att yrkena var typ, antingen var de säljare eller jobbade på bank eller så var de poliser?
Ja, eller som Dan Svan i Huddinge, han var sopgubbe.
Det är välbetalt yrke ju. En annan som definitivt inte behövde jobba som sopgubbe när han var i Linköping var ju Jan Lavac. Jäklar vilken spetskompetens han besatt tillsammans med Linka.
Var det 500 000 i månaden de betalade för honom? Det var så här sjuka summor.
Det var riktigt sjuka summor på den tiden. Jag vet inte om det var i samband med att de sålde Tony Mortensen och Mattias Weinhandel så de satt på en gigantisk kassa och kunde betala upp sina spetsspelare riktigt rejält då.
Ja, hade Luleå fått behålla Nils Lundqvist hade de fått slanta upp mycket mer än det rookie-kontrakt han hade i år. Nummer 27 i Luleå, vilken säsong han hade och... Förmodligen i New York Rangers nästa år, kanske i farmalaget, men kommer bli en riktigt bra NHL-back var lider.
En som kanske inte hade nått hela vägen till NHL, men som Tingsryd är extremt tacksamma för att han var där under alla de åren var ju Larry Pilot. Där pratar vi spetskompetens på Division 1 och allsvensk nivå. Jäklar vad bra han var.
Det kommer med osökt in på Marcus Leifby, den skickliga skribenten. Han har en otroligt vass penna på Aftonbladet. Han nämner alltid Larry Pilot. Och vem nämner han i Björklöven så fort han skriver en krönika om Björklöven?
Ja, det är väl definitivt Virus och Tore Ökvist antar jag att du tänker på då.
Och Tore Ökvist, han spelade ju i många, många år. Snittade över en poäng i SHL och elitserien med Björklöven. En riktig vass målskytt. JVM-kedjan som han spelade i 76-77. Lyssna på den här. Tore Ökvist, vänsterkanten. Harald Lyckner som center. Och högerkanten Hans Säcken Särkijärvi. Och backarna, känn på backlinjen då. Torbjörn Andersson och Rolf Berglund. Torbjörn Andersson,
wow.
Två söner, Nils och Erik Andersson. Rolf Berglund, ja, hans son Kristoffer Berglund ryktas ju till Brynäs nästa år.
Just det. En som tyvärr inte finns med oss som jag tänkte avsluta här med är ju Mikael von der Schess som gick bort för ungefär en månad sedan. Mycket tragiskt. Alla tankar till hans familj såklart.
Det är ju väldigt roligt när det dyker in så mycket frågor. Och av de frågorna som vi fick förra veckan så kom idén att jag och Johan skulle ta ut de tre bästa spelarna i respektive lag och därifrån göra en liten analys. Så vi börjar väl nerifrån i tabellen helt enkelt och jagar oss uppåt från Oskarshamn till Luleå. Ge mig dina tre bästa spelare i Oskarshamn, Johan.
Vi tar dem ett bräde rakt av då. Jag har ju naturligtvis valt din favorit Tyler Kelleher som en av de tre. Sen har vi Johannes Salmonsson som jag tycker har visat väldigt hög klass i ett dåligt lag. Och sen så Rickard Palmberg visade verkligen vad han betydde när han kom in och snittade väl mer eller mindre en poäng per match när han kom in i laget, va?
Ja, 12 poäng på 13 matcher, det är bra. Du tog honom, det krävs inte mer än 13 matcher för att komma in där på listan.
Det skulle jag inte säga. I Oskarshamn så krävdes det kanske inte så mycket. Jag var ju inne och nuddade vid att jag kanske skulle ta Jonas Engström också, men han var ju också en sån som kom in under säsong.
Jag har faktiskt tagit honom. Jag har Johannes Salomonsson, jag har Jonas Engström. Just, jag tycker att han kom in och bidrog väldigt mycket, ledaregenskaper, tyckte direkt när han kom in. Han spelade bortåt 22-23 minuter per match där inledningsvis, tyckte han gjorde jäkligt bra. Sen har jag en riktig outsider som jag tror inte, få har faktiskt insett hur nyttig han har varit. Emil Wahlberg, backen i Oskarshamn, tycker jag gjort ett,
ja.
Men han har varit skitbra faktiskt. När man specialstuderar, han gör få misstag, han gör inte speciellt mycket poäng, men han är en gedigen och bra back som man, ja, vi har pratat lite för lite om honom.
Ja, nej, man ser inte honom så mycket, men du kan ju dina backar, så jag litar fullt och fast på dig här.
Man måste ta, en poänglös back måste ta ut en poänglös back, alltså det, så är det. Men du, jag måste ändå passa på att nämna lite om Oskarshamn här. I dessa coronatider så pratar man ju om att alla ska hjälpa till och ja, fiktiva biljetter och hit och dit. Jag tycker Oskarshamn har tagit ett bra initiativ. Men alltså då, varje tisdag mellan 6 och 9 kommer man då köra pensionärer. Spelare och föreningen kommer då ha 4 bilar som går där pensionärer får åka och handla på ICA Maxi före öppningstider. För att ja, pensionärer kanske inte kommer ut och har den möjligheten. Så det är ett initiativ som Oskarshamn har tagit, tycker jag är jävligt bra.
Alltså så spelarna kommer hem och hämtar pensionärer och så tar de till ICA Maxi då,
yes,
eller?
Yes, de kommer ha 4 bilar, går varje tisdag med start nu, ja imorgon då. Klockan 6 så kommer spelare och folk på kansliet hämta upp pensionärer som behöver hjälp. Och med hjälp av ICA Maxi då i Oskarshamn så har man öppnar tidigare bara för de här pensionärerna som spelare och föreningen kör dit. Och så får de handla i lugn och ro innan folket kommer dit just med oron för smittan. Så det måste vi berömma.
Ja, verkligen. Riktigt grymt initiativ. Och det krävs ju inte så mycket jobb för att göra en så stor sak heller. Från Oskarshamn upp till 13:e plats hittar vi en annan nykomling inför säsongen, och det var ju Leksand som vi hittade där till slut.
Ja, där måste jag lyfta fram Marek Hrivík, tycker jag. Det var en lysande värvning man gjorde, framförallt inledningsvis var lite skadad, men har varit jättenyttigt. I ett bättre lag så skulle fler än Leksands fansen prata om honom som en av de bättre spelarna i SHL. Sen måste jag ändå prata om Ahnelöv där, som jag tycker, när han var frisk. Hans stora problem, Jonas, är att han inte är frisk eller skadefri tillräckligt mycket för att etablera sig som en toppback. Men jag tycker när han väl spelade så var han väldigt bra. Sen har jag problem med den tredje platsen. Martin Karlsson eller Oskar Lang. Oskar Lang gjorde ändå 11 mål. Men jag tar Martin Karlsson där, för att Martin Karlsson, han liksom bor i fjärde kedjan. Men gör det jävligt bra match efter match efter match efter match med John Knut. Så att det blir Martin Karlsson istället för Lang.
Då kommer mina tre här. Jag hade ju naturligtvis Marek Hrivík också. Känslan nu när man summerar det är att det är kanske Thomas Johanssons enda riktiga, riktiga fullträff han fick inför säsongen. Jag valde att ta ut Oskar Lang. Jag tycker han har varit bra. Jag tyckte han var riktigt bra här under andra halvan av säsongen. Kanske en av få som kom upp av de yngre som verkligen, verkligen tog steg i laget. Och sen så smattrar jag faktiskt på med en riktig sensation här. Lukas Nordsäter faktiskt. Det är en jäkla skräll att jag tar ut honom, men de är sjukt nöjda med honom i Leksand. Och någon måste ju kunna vara den här femte, sjätte backen och spela för ganska små pengar och göra det jobbet som krävs där nere i laget.
Jag vet inte om det här är tecken att vi har poddat tillsammans för mycket när du börjar ta ut en defensiv specialist här som back. Men jag älskar det, det är ruggigt bra. Tummen upp till dig, Johan. Vi drar snabbt vidare till Brynäs. Och när man liksom nämner att Brynäs är alltså på en 12:e plats, så varje gång så man höjer liksom lite på ögonbrynen. Va, Brynäs? Var de 12? Var de så dåliga? Men det är mycket riktigt, så var faktiskt Brynäs.
Och känslan var när jag skulle ta ut spelare i Brynäs, ja men då hamnar man väl och tar Anton Redin och Greg Scott och sen bara hittade jag, men vem var egentligen bra i Brynäs? Ja, jag hade faktiskt svårt att komma fram till det. Jo, Anton Redin, han var bra, så han är ju naturligtvis med. Sen måste jag ge Samuel Ersson att han faktiskt, han var bra när han kom upp. Han slog ändå ut Jocke Eriksson Och sen så landar jag i att Emil Molin, hade man slagit ut alla hans poäng han gjorde över en hel säsong, så hade han ändå landat någonstans på en 36-37 poäng någonting. Och det är ju en toppspelare i den här ligan.
Ja, där är jag helt enig med dig. Rudin är given, helt given. Jag tycker Greg Scott är det också. Jag tyckte han gör en bra säsong ändå, Greg Scott. Sen har jag precis, det stod ganska länge ett kryss där, men valet stod mellan Ersson och Molin. Och jag landade trots allt på Ersson, tyckte han utvecklades väldigt bra, som du var inne på, slog ut Jocke Eriksson. Och ja, han gjorde det bra efter en tuff start ändå.
Ja, men vi kan ju konstatera att det var rätt många spelare i Brynäs som hade betalt betydligt mer än vad de presterade, va?
Ja, det kan man ju definitivt konstatera utan att på något sätt hänga ut någon spelare. Och där blir det ju storstädning nu. Ska vi stanna upp lite vid Brynäs bara en snabbis? Du skrev ju förra veckan att Peter Andersson är klar. Och när jag då tittar igenom laguppställningen så ser jag att, vet du vem som har snittat mest istid i Brynäs den här säsongen?
Ja, alltså jag skulle väl utgå från att det är Jonathan Sigalet.
Nej, Marcus Björk. Mm-hmm. Som då skickade sig mer eller mindre från Malmö där Peter Andersson var och kommer ta över. Och du pratade ju om Emil Molin också, så det blir en intressant följetong, kanske inte blir, men intressant att se hur det samarbetet kommer funka.
Ja, jag kan dock tycka det är lite överdrivet det där med Marcus Björk, som visserligen skickades iväg av Malmö med Peter Andersson som tränare, men när Björk kom in i Malmö så fick han mängder med förtroende från Peter, och hittar de ett sätt som han kan spela på i Brynäs under Peter så tror jag det kan bli riktigt bra. Björk är en riktigt bra powerplayback som har väldigt mycket spel i sig. Det är ju den här förbannade skridskoåkningen, framförallt egen zon, som är, den är jobbig.
Ja, det har han lite att jobba på. Men Brynäs en missräkning den här säsongen.
Då går vi över till nummer 11 som blev Linköping här. Och ja, hade du några problem att ta ut spelarna i det laget då?
Det finns ju en som är lika given som det är Sanne och Svensson på måndagar. Det är ju Brock Little, 24 mål. Det är helt ofrånkomligt. Sen tog jag ut Jonas Holös också. Tyckte han gjorde en bra säsong. Spelade som förväntat, kanske till och med lite bättre stundtals. Loggade i väldigt mycket istid. Sen tredje tycker jag är svårt. Jag tog ändå Jacko Rissanen som hade en fullkomligt usel start i Linköping som många andra, men växte efter säsongen. Jag valde dock bort Andrew Gordon med tanken på att han, tror han gjorde 26 matcher. Jag tyckte det var lite lite, men med tanke på att Palmbergs 13 räckte i Oskarshamn kanske jag skulle haft med honom.
Ja, där finns en annan som kom till Linköping som jag tycker det räcker, det han visade. Jag tycker så här att Niklas Hart, han hittade faktiskt hem lite grann i Linköping. Och nu när dessutom Sebbe Karlsson avslutar sin karriär så tycker jag att Linköping kanske är behov av det här hjärtat, den här grit-spelaren som kanske behöver köra lite längre ner i laget. Så jag har faktiskt ett krav till Niklas Persson. Det är dags att ge Niklas Hart ett nytt kontrakt.
Oj, oj jäklar. Har du procent eller har du någonting sånt?
Ja, det hoppas jag inte. Men han bor ju nära. Han är ju faktiskt Malmöbo nu. Hans ex och barn bor ju faktiskt i Malmö. Så att man brinner väl kanske lite extra för sådana som bor i samma stad. Men sen tog jag ut även naturligtvis Brock Little. Det är ju, det behöver vi inte motivera speciellt mycket. Och sen tycker jag att Olle Lycksell, får man ut 21 poäng på en spelare som man ändå får betala så pass lite pengar för och som de vill behålla, så tycker jag att det är han ska med.
Ja, det är bra namn. Kan vi bara stanna upp lite vid Linköping? Jag tycker att man under gångna veckan gjorde en jäkligt bra värvning.
Ja, i Filip Berglund, ja. Jag tycker den känns extremt spännande, och det säger jag inte bara för att det är tid och det kanske inte smäller på med så mycket nyhet, utan Filip Berglund, han har ju Skellefteå under flera år trott på, och hade han stannat kvar i Skellefteå nu när Jonathan Pudda sig borta, så tror jag att han hade kunnat ta kliv och bli kanske en 30-poängsback till nästa säsong i Skellefteå.
Tror du Erik Forsell där stod lite med byxorna nere och tänkte att fasiken, stack han nu, han skulle vi satsa på?
Nej, det tror jag inte. Jag tror ändå det blir ett, det blir nog ett litet budkrig kring honom som Linköping drog det längsta strået på. De har förvisso Junland och de har Holös och de har Bäckman på avtal som ändå springer iväg lite i pengarna, men Nej, man har väl kanske råd att ha fyra stycken som ändå sticker iväg lite och så får du ha ett gäng billiga efter det.
Men kämpa på den här topp fyra backuppsättningen då, förutsatt att Mattias Bäckman blir frisk, vilket vi inte vet idag. Men Mattias Bäckman, Holös, Berglund och Junland, det är rätt bra topp fyra backuppsättning måste jag säga.
Ja, ja, definitivt. Frågan är hur djupet blir längre ner i laget. Det är ju ofta det som man, det är där det kanske krävs lite också, men rent spetskompetensmässigt så finns det ju mycket där.
Ja, ett lag som hade mycket spetskompetens i alla fall trodde vi inför säsongen. Om jag hajade till på Brynäs som 12 så liksom, jag vet inte, Växjö som 10. Växjö 10. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Har du hittat tre spelare där som kan vara topp? Tre.
Ja, en tyckte jag var väldigt lätt att hitta. Och frågan är, var hade Växjö varit om de inte hade hittat honom här i oktober? Naturligtvis Ilari Melat som gör sitt, ja, det borde vara hans livssäsong kan jag tycka. Sen har jag även tagit ut Brendan Shinnimin, tycker ändå, hur man än vänder och vrider på det här så tycker jag att Shinnimin gör sitt. Han irriterar motståndarna, han kör och han gör sina kring 25 poäng någonting. Det är inget fel på det Shinnimin uträttade denna säsongen. Och sen så avslutar jag med en liten skräll där då. Pontus Holmberg, jag tycker lite skymundan, har han faktiskt gjort en ganska bra säsong och tagit kliv och gjort 17 poäng. Och jag vet att de som gillar statistik och så här, ja men plus minus betyder ingenting. Men att ha sån extrem plusstatistik i ett dåligt lag, det säger ändå en del.
Jag har faktiskt också med honom. Jag har med två av dina tre spelare. Ilari Melart har jag med också. Han inledde starkt som fan, rent ut sagt. Sen föll han in i... Jag tyckte inte han var så bra på slutet. Men just med tanke på att han inledde så bra så har man liksom det med sig. Men jag är inne på, vad hade Växjö varit utan honom? Sen Roman Horak tycker han gör få dåliga matcher. Tycker väldigt bra. Sen har jag Pontus Holmberg. Det tänker jag, tror han kallas för Holma eller...
Ja, det är ingen aning.
Nej, men om vi ska utse liksom och kalla en för Holma i SHL så borde ju Pontus Holmberg vara det.
Ja, men det är väl klart.
Men vad har vi då? Vi har ju Anton Holm, forward i Skellefteå. Han skulle kunna vara en Holma. Max Lindholm i Örebro. Arvid Holm skulle kunna vara en Holma.
Ja, alltså, vill du göra någon referens till Eitu Holma som kom in i Örebro och vägde 118 kilo efter en sommar och fick kicken på stående fot?
Nej,
men... Kommer du ihåg det?
Nej, kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag gillar det så här, för förr hade man alltid sköna smeknamn och Holma är ju ett skönt smeknamn. Linus Kronholm skulle kunna vara i Malmö, men han har inte riktigt jobbat upp sig som en Holma ännu.
Han kallas ju generalen av Malmö.
Ja, det är bra ju, generalen. Valle Walterholm som var i Djurgården, han är lite för kanske ny för Van Holma.
Ja, jo det är han väl och han presterar väl kanske inte, så det får ju bli han. Om du nu har sån förkärlek för att någon ska heta Holma så får det väl bli Pontus Holmberg då.
Men då får vi avgöra, är Axel Holmström eller Pontus Holmberg, vem är mest Holma?
Ja, alltså sett till denna säsongen får man väl ändå ge att det är Pontus Holmberg. Men vi vet ju alla vilken kapacitet Axel Holmström har i sig.
Ja, men vi säger Holma då. 18 spelare snittade mer istid än Holma i Växjö. Men ändå har jag någon som topp 3.
Från ett lag som huserar i södra Sverige till det laget som huserar längst ner i södra Sverige, i den staden jag befinner mig exakt i detta nu, så finns ju Malmö Redhawks som slutade 9 och sett i förväntningarna inför säsongen så var det väl kanske någonstans där de skulle ligga, men ändå kan vi summera Peter Anderssons sista och fjärde säsong som den sämsta de har gjort under de här 4 åren, och nu vill jag höra vilka tre du har.
Jag tror vi kommer nästan landa in på tre samma namn här. Det är Händemark ofrånkomligt. Oskar Alsenfelt ofrånkomligt. Sen tredje namnet, där lyfter jag ändå in Adam Olas Mattsson, tycker jag. Jag ser du drar på smilbanden lite, har du samma?
Ja, samma. Jag trodde faktiskt du skulle ta Lars Bryggman istället för Adam Olas Mattsson, eftersom du ändå gav honom Erik Forsell Trophy här under veckan som gick.
Ja, men Lars Bryggman får ju inte det erkännandet han förtjänar, tycker han är underskattad. Men detsamma skulle man kunna säga om Adam Olas Mattsson. Han är Ollas eller Ollas?
Jag tror inte han bryr sig alls, men Ollas tror jag. För det är väldigt viktigt när det gäller Jesper Ollas att man säger Ollas.
Okay.
Men Adam Ollas Mattsson tror jag funkar alldeles utmärkt.
Ja, men det är de tre. Jag tycker framförallt Ollas Mattsson där. Hans säsong är ju bara kurvan spikrak uppåt. Skulle vara kul att sätta honom i ett slutspel. Visserligen kanske bara i en bästa av tre om inte de hade gått vidare, men... Han var, skulle visserligen varit avstängd den match också kanske.
Ja, första matchen skulle han varit avstängd. Så han slapp i alla fall den nu när säsongen ställdes in. Men jag slår till med att han gör landslagsdebut här under hösten som kommer faktiskt.
Före Josef Ingman i Brynäs heller. Det var jag som förstörde hans säsong. Förlåt Ingman, ja, det var inte meningen.
Nej, du ska ge fan i att hylla folk. Det är ju tvärtom som gäller. Det har vi ju i alla fall lärt oss denna säsongen.
Ett lag som vi har pratat väldigt gott om den här säsongen är ju Örebro, som landar in på en fin 8:e plats, även om jag tror att många Örebro-supporter var lite besvikna med det. Det är lätt att glömma var man kommer ifrån, med tanke på inför säsongen så hade man då köpt en 8:e plats med hull och hår. Dina tre bästa?
Mina tre bästa är Örebro, ja. Den första är enkel, det är Mattias Bromé. Poängbäst i laget, har spelat till sig ett NHL-kontrakt. Väldigt lätt. Ryan Stoa, där får jag dra en liten grej som hände i somras. Vi var i slutet av juli. Ryan Stoa presenterades av Örebro och kom från KHL. Och jag snackade lite grann med en scout där som hade ganska bra koll på KHL och hur det hade gått där säsongen som gick, och jag refererade till Ryan Stoa som att som höjde upp honom som klart bättre än Patrik Zackrisson, och det blev en ganska hård hatstorm. Hatstorm vet jag inte, men folk blev väldigt upprörda för att jag sa att Stoa är bättre än Zackrisson, och jag hatar ju Leksand sen gammalt naturligtvis. Men där får man ändå säga att det blev väl ganska rätt, eller hur?
Du vill ha upprättelse?
Ja, jag vill ha upprättelse, men det räcker så. Och sen så har jag Christian Näkyvä. Det säger jag inte bara för att han åkte på sin prostatacancer här nu, utan jag tyckte Christian Näkyvä var den som var klart bäst i Örebros lag när han var hel, och han spelade, ja, kanske inte sitt livshockey, men han var ju i alla fall uppe och touchade där.
Ja, det är bara ett namn du glömmer där. Dominik Furch.
Naturligtvis.
Alltså fy fasiken, jag tyckte första halvan av säsongen han stod på huvudet. Han var så bra, om inte bättre, mot vad man trodde. Han fick också en liten dipp precis som hela laget. Ja, först jag har Bromé och sen tog jag ut Näkyvä också. Han snittade nästan 23 minuter istid på match. Men gör väl sin bästa SHL-säsong. Vi såg ju vad som hände med Örebro när han var skadad eller sjuk, får man säga. Det klappade ihop lite. Näkyvä var grymt viktig för dem.
Ja, och jag vet inte, det är en sån som Rasmus Rissanen var ju också med och snuddade vidare, ska jag säga. Jag tycker att det var... Alltså jag småskrattade lite när Niklas Johansson förlängde honom här i höstas. Tänkte, vad ska de med honom till en sopig back som inte kan slå en sarg ut i stort sett?
Okay. Men, exakt. Fan, nu känner jag att jag har tränat upp det för jäkla bra i podden alltså.
Ah. Ja. Ja, men det har hänt någonting med mig här. Det är kul att man kan ta lite steg.
Ja, exakt. Ja, du ser det fina hos en defensiv back. Ja, det värmer hjärtat.
Ja. Från Örebro upp till 7:e plats, ja, där hittar vi ett lag som definitivt inte hade tagit en 7:e plats om man hade sagt det inför säsongen. Det var ju de regerande svenska mästarna Frölunda. Ska vi säga att de fortfarande är regerande mästare? Det är de.
Det är klart de är det. Ja, Finland är regerande mästare i hockey-VM, och Frölunda är regerande mästare i SHL och Le Mat. Så är det ju. Men det är frågan om det hade spelats vidare, men med tanke på vilken negativ trend man hade. Ja, men Joel Lundqvist måste jag plocka ut. Jag tycker han är ovärderlig för laget. Ryan Lash snittade alltså mest istid i hela laget som forward. 48 poäng på 48 matcher är ju som alltid när det gäller Lash väldigt bra. Och Simon Hjalmarsson, framförallt första halvan, ja, men han gör aldrig en dålig match.
Jag vet ju att du gillar Simon Hjalmarsson och han får inte den credden han ska ha. Jag håller med. Jag tog faktiskt ut Hjalmarsson före Joel, även om det säger emot lite grann. Jag har velat höja Joel när vi gjorde den här topp 25-listan också. Men jag tog naturligtvis ut även Ryan Lash. Han är inte lika dominant, men ändå snittar han en poäng per match. Och det säger ju väldigt mycket. Och sen tycker jag ändå Theodor Lennström. Det syntes i Frölunda när han saknades. Det hände någonting med dem då.
Ja, men så är det ju faktiskt. Ja, han var jävligt... Han var bra, framförallt drev spelet. Och just den, det var av, som du säger, de saknade det spelet där. Från en storstad till en annan. Från Frölunda till de mötte i final i fjol, Djurgården.
Ja, och Djurgården, där har jag plockat ut Niklas Svedberg. Jag ska säga först och främst att jag kommer inte plocka ut Jakob Josefsson, även om jag tycker han är så jäkla bra. Men det blev för få matcher för honom och jag tycker det fanns andra i laget som också stack ut. Niklas Svedberg börjar jag med. Det här har blivit en revansch för Niklas Svedberg efter den säsongen han hade i Timrå. Han är Djurgårdens uttalade etta inför nästa säsong och... jag tror han kommer vara precis lika bra nästa säsong. Dick Axelsson har inte heller spelat en hel säsong, men hade han spelat hela säsongen så hade han vunnit hela interna poängligan för att han kom in och var riktigt bra. Och sen har jag valt Linus Hultström som gör sin bästa säsong offensivt sett som back och har spelat till sig ett KHL-kontrakt och vinner interna poängligan.
Jag är enig med dig mycket där. Jag har inte heller tagit ut Jakob Josefsson, vilket smärtar, för att han är ju jävligt bra. Men varit lite skadad, tagit tid att komma tillbaka. Han hade nog varit intressant att se slutspel som många andra. Men Svedberg, och revanschen nummer ett den här säsongen. Dick Axelsson har jag också tagit ut, tyckte han var jättebra. Sen valde jag mellan Linus Hultström och Ola Alsing, och valet föll till slut på Ola Alsing, så man glömmer bort lite, vart skadad där och föll bort. Men jag tycker han var, Olle var, han bar nästan Djurgården en period i höstas.
Vi hoppar upp ett steg i tabellen och där hittar vi HV71 som landade som nummer 5 i tabellen. Och ja, de var med hela vägen in i slutet. Det kunde faktiskt blivit 2 om de hade gjort sitt jobb uppe i Leksand. Nu spelade det inte någon roll eftersom säsongen blev inställd. Men ja, de landade på 5:e plats.
Ja, där det är många. Alltså, de har ett jämnt lag. Det är en som jag tycker sticker ut över alla andra. Det är Kinnvall, Johannes Kinnvall. Vet du, han alltså snittar 6:e mest istid av backarna. 6:e mest istid av backarna. Det är ju faktiskt helt jävla sjukt. Så bra som han har varit. Jättemärkligt. Sen tyckte jag Alexander Bergström när han kom in tog ett tag innan han hittade rätt. Men han har verkligen höjt, han har höjt nivån, ska jag säga, i HV71. Sen sista platsen stod mellan Linus Fröberg och Lauritsen där backen. Men det faller på Lauritsen, för jag hade inga förväntningar på honom inför säsongen. Jag såg honom mer som en breddback i den starka uppsättningen man hade.
Ja, men jag är lite inne på det du säger här om Lauritsen. Han är en av mina 3 också. Att han skulle göra 30 poäng, det såg jag ju verkligen inte komma. Och frågan är om han är en one-hit wonder denna säsongen så att Malmö har gått och överbetalat honom, eller om han verkligen är så här bra. Naturligtvis har jag även Johannes Kinnvall som har gjort sitt gigantiska genombrott och... sedan valde jag Linus Sandin som blir bästa målskytt, och kommer de ens få behålla honom nu med tanke på att det säkert finns lite NHL-intresse för honom?
Ja, det kommer det finnas. Jag tycker Linus Sandin är också bra, men han är en endimensionell spelare. Han är bra i en viss yta framför mål. Jag tycker att han driver spelet så mycket. Det säger jag inte med en negativ klang, utan han är en målskytt, tycker jag. Tycker inte han bidrar lika mycket i spel som de kanske, som jag plockar ut en sån som Bergström. Men bra namn, definitivt. Och har man bra namn så ska man ju då, det laget som HV71 hade fått möta i en kvartsfinal. Nu blev det ju inte så, men det hade ju varit Skellefteå som slutade in på en, får man säga ändå, en fin 4:e plats.
Ja, det trodde man ju inte i slutet av januari när de spelade som de gjorde. Sen hade de en magisk februari för absolut ingenting, och man kan säkert tacka Gustav Lindvall väldigt mycket för att man blev så framgångsrika under säsongen. Han Kanske rent av är den bästa målvakten i hela ligan, så han är given på min lista. En annan som jag också tycker är given är Jonathan Pudas som tog de här kliven och nu blir det ju spel utomlands till nästa säsong.
Och vem har du tagit bort av Möller och Lindström? Det här är jävligt spännande.
Jag tycker det är givet att det är Jocke Lindström som ska vara där. Alltså, han kanske gör sin sämsta säsong på länge, men trots allt är han ändå bäst internt igen. Alltså, han är ju stort sett oumbärlig för Skellefteå AIK.
Ja, där är jag helt enig. Ja, Lindvall, given. Lindström, given. Möller, given. Vilket betyder att det är smärta, men jag måste ta bort Jonathan Puda. Så vi får bara ta de tre bästa. Och tycker Möller och Lindström, de driver fortsatt det här laget. Och Lindvall tycker jag är seriens bästa målvakt.
Ja, men då valde du ändå fyra där då, så Pudas fick halka med lite grann där i alla
fall.
Jag hade tre,
men jag sa att Pudas bara för att försäkra mig. Du som inte tillåter mig ha bubblare på mina listor, så att han var en bubblare definitivt.
Vi vandrar ner till Skåneland igen, och ett lag som gjorde sin bästa säsong någonsin är Rögle BK, och de landade in på en otroligt fin tredjeplats efter en grymt fin säsong. Och här kan jag säga att här hade jag faktiskt lite problem att välja bort de jag till slut valde bort. Men låt höra dina tre.
Nej, det här tycker jag var det lättaste laget att faktiskt plocka ut. För det är tre som sticker ut över de andra. Det är Ted Brithén, Dennis Everberg och Daniel Saar. Nej,
för helvete.
Den minen. Nej, jag skojar. Nej, Dennis Everberg, Ted Brithén och Cody Curran såklart.
Ja, men då var det inte så givet ändå. Naturligtvis var Cody Curran given. Alltså, vi behöver inte ens prata om Cody mer. Han har du liksom ägnat all tid i världen åt redan.
Va? Ska vi inte prata om Cody Curran?
Ja, finns det något mer du har att tillägga kring honom?
Ja, den här veckan så kommer det ut. Jag var ju nere och träffade Cody Curran för Simors räkning, och då skulle det vara ett 5-6 minuters reportage i en samband med en Rögle match i slutspelet. Men eftersom det inte blir någon match så kommer det komma ut på Simor en Cody Curran special på 27 minuter. Ja, det är så mycket hockeygod i dessa tider. Så är det, alltså jag är så glad, för det är så mycket underbart material. Det var inte för att jag gjorde det, utan det var för att Cody Curran öppnade upp och bjöd på sig själv. Men nu pratar vi inte mer om honom. Ös på med dina namn.
Ja, Ted Brithén också given. Han är loket i laget och nu försvinner han. Så att nu blir det ju väldigt intressant att se vem som ska driva laget. Sen är det ju en annan som jag har den här kärleken för, och det är Leon Bristedt. Jag tycker han är så jäkla bra.
Ja, du ser ju vilka namn de har. Det var ju när vi gjorde den här topp 50 listan, eller topp 25-listan gjorde vi på Expressen när vi gjorde tillsammans, du, jag och Robin Lindgren, som körde den listan någon till där. Och då, ja. Alltså, när man bockar Rögle, alltså, vi hade 5-6 spelare på topp 25, och då tog man inte Roman Will, och alltså, de så jäkla bra. Men Dennis Everberg tycker jag, han så jäkla stark på pucken. Och där kan vi dra en liten parentes också. Paul Andersson Everberg, Dennis farsa, han hade ju också nummer 27.
Ja, men exakt. Och där finns ju en liten anekdot kring honom också. Att när Västerås, han är ju väldigt förknippad med Västerås också, spelade ju elitseriehockey i Västerås. Och när de skulle ta klivet upp efter konkursen från Division 1 i Hockeyallsvenskan, så låg han alltså och bodde i Ängelholm och spelade för Västerås för att hjälpa dem upp i Hockeyallsvenskan. Det är ju verkligen värt en guldstjärna det där.
Rögle gjorde ju en fenomenal säsong, bästa i klubbens historia. Och Färjestad gör ju också en lysande säsong. Och jag som bor i Karlstad, jag kan i alla fall konstatera att det varit ett jävla gnäll på laget. Och trots det landar man in på en fin andra plats.
Ja, det kan man säga. Och det finns ju anledningar till det. Det var många spelare. Framförallt var det ju offensiven som bar dem upp. Man kan ju inte säga att det var defensiven direkt. Så vi tar väl poängliga vinnaren där, Marcus Nilsson, som är given bland mina tre. Och jag antar att han är bland dina också. Per Åslund lika så, tycker han gör kanske sin bästa säsong någonsin. Och sen så blir det ju väldigt svårt, så jag väljer bort kanske de andra, som typ Linus Johansson och Edsel och de här. Och så slänger jag på Arvid Holm istället. För alltså, Arvid Holm komma in och göra den debutsäsongen. Alltså, Arvid är ju inte någon sån här supertalangfull målvakt som man har pratat om länge ska komma under alla år, utan Arvid har bara kommit in, slagit ut Marcus Svensson och visat att han är jäkligt bra.
Ja, men du väljer alltså bort Gustav Rydahl då?
Ja, men jag väljer att göra det. Det tar ju naturligtvis emot, men jag vill ha in Holm.
Ja, nej, men jag har Marcus Nilsson, såklart, Gustav Rydahl. Och en som man glömmer bort lite, det är ju Micke Lindqvist som skadade sig och dessförinnan ledde poängligan. Så att det är de tre jag lyfter in som Färjestads bästa. Sen finns det ju jättemånga, Åslund och du nämner några där, men jag landar in på Nilsson, Rydahl, Lindqvist som också var första kedjan.
Då ska vi ta oss vidare absolut längst norrut i serien, och där hittade vi seriesegrarna, de överlägsna seriesegrarna, Luleå Hockey. Så att där finns det naturligtvis många som har gjort avtryck under säsongen.
Erik Gustafsson, vilken klippa. Alltså, han är lika bra som förra säsongen. Gedigen, bra tvåvägsback. Han vinner interna poängligan före Nils Lundqvist, som också är med given, och Joel Lassinantti, målvakten som, ja, säsong efter säsong, säsong efter säsong, han är jäkligt bra. Jag unnar honom ett bra KL-kontrakt om det nu blir så, för det är han fan värd.
Ja, det är många som man är tvungna att välja bort. Erik Gustafsson, naturligtvis given, alltså det är härföraren, det var han som skulle höja bucklan. Han kunde vunnit hela Stefan Liv Memorial Trophy här, och sen har vi Nils Lundqvist, klivet han tar, det är så gigantiskt. Ja, det är häftigt att se när en ung back verkligen sätter sånt avtryck. Och sen så har jag Einar Emanuelsson också, som jag tycker har tagit såna kliv. Och jag har väl kanske varit inne på det lite tidigare, att Einar får inte den credden han förtjänar. Jag skulle säga att jag älskar Einar.
Oj, du älskar Einar?
Ja, jag älskar Einar. Ja, jag tycker han är jäkligt bra.
Ja, han är härlig att se på. Men du, nu kommer vi få Luleå-fansen efter. Ingen av oss har deras gunsling Johanne Tyrvinen på listan.
Nej, det tog emot kanske lite att välja bort honom. Men jag får trösta mig med att jag var den enda som hade honom på topp 25 på vår SHL-lista. Det var ju ingen annan av er som valde att ta med honom.
Ska jag säga, det tog inte emot ett dugg att inte ha med honom. För Luleå har ett jäkligt bra lag. Han är duktig, det har varit kul att se honom i slutspelet. Men han rör inte på Lasse Gustafsson eller Nils Lundqvist. Ja, det blev ju inget slutspel. Men Sanne och Svensson, vi ska såklart bjuda på vårt fiktiva slutspel. Svensson, du har tagit fram tärningarna för att slå fram en guldmedaljör helt enkelt.
Ja, jag tänkte att nu får vi ha det som en liten följetong här under poddavsnitten här i slutet av säsongen. Vi får fortfarande säga att säsongen är igång, för vi har inte utsett en guldvinnare, så att säsongen är inte slut förrän vi har gjort det. Så vi tänkte så här att vi börjar med åttondelsfinalerna, sen tar vi kvartsfinalerna i nästa avsnitt, sen tar vi semifinalerna, avslutar på, och så avslutar vi med finalen där då.
Då är det som så att det är alltså Frölunda mot Växjö i en åttondelsfinal och Örebro mot Malmö i den andra. Frölunda, Johan, du har tärningarna redo. Frölunda vinner om du slår 1, 2, 3 eller 4 i match 1. Blir det 5 eller 6 så vinner Växjö.
Ja, men då slår vi den första, och det hör vi här att tärningen är igång.
Rulla
och det blir en tvåa vi slår där.
Frölunda vinner alltså match 1 i ett fullsatt Skandinavium, och Johan Sundström trycker in en retur eftersom Ryan Lashcott i powerplay och stänger matchen. 4-2 blir alltså till Frölunda i match 1.
Och parallellt med den så har vi match 1 i Örebro, och då ska vi alltså få fram en vinnare på samma sätt, och då slår vi fram en 4. Vilka vinner då? Det är väl Örebro som vinner
det
där också.
Det betyder att Robin Kovacs blir fälld precis med en minut kvar av matchen, och framkliver Mattias Bromé och gör en foppastraff. Vi tror inte våra ögon, det här är bland det läckraste vi har sett i det pressade läget sen Peter Forsberg gjorde 1994. Då är vi match 2 i Växjö. Då är det som så, 1-2-3, då vinner Frölunda. 4-5-6 så vinner Växjö. Får vi en match 3?
Det blir en 1.
Oj, 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 tung för Växjö. Vilken säsong, det är ett fiasko helt enkelt. De åker ut i 2 raka matcher. Och kan det här möjligtvis vara Frölunda? Är man på gång igen? Ja, man visar i alla fall i ett slutspel hur jäkla vassa man är i pressade lägen.
Då tar vi stökar av match 2 i den andra åttondelsfinalen på samma sätt. Malmö mot Örebro i Malmö Arena. Där fick vi en 2. Det betyder att Örebro är vidare med 2-0 i matcher också.
Det har varit ett tungt avslut för Malmö på säsongen. 2-0 i matcher till Örebro inför 3222 betalande åskådare i Malmö Arena. Tungt avslut för Peter Andersson såklart, och gratulerar Örebro till avancemang och kvartsfinal där man kommer att ställas mot seriesuveränen Luleå.
Bra, då hade vi åttondelsfinalerna avklarade. Inga sensationer på något sätt där, utan nu ser vi fram emot kvartfinalerna i nästa vecka där det alltså blir lag 1-8 som spelar i vårt slutspel. Och då kommer vi alltså få följande möten. Det blir Luleå mot Örebro, det blir Färjestad mot Frölunda, det blir Rögle mot Djurgården och Skellefteå mot HV71 som vi ska slå på en tärning i nästa vecka.
Ja, så ni vill, som vill köpa fiktiva biljetter, ni kan swisha Mr. Madhawk efter podden. Men du Johan, förutom att spela in podden, vilket som är en av veckans höjdpunkter, tror jag talar inte bara för mig själv, det är jävligt kul faktiskt. Det är nästan lite semester för dig, för nu SHL har ju infört värvningsstopp och du som har till jobb ska man säga och lista ut värvningar, du har inte mycket att göra nu.
Ja, men det får man väl ändå säga att det har jag ju. Det pågår ju lite spel i kulisserna ändå trots allt och... Även om det är värvningsstopp så har det ju genomförts värvningar. Det kanske är spelare som är på väg bort åt andra håll. Det finns spelare med utgående kontrakt som måste se över sin framtid. Så det är klart att det händer saker både här och var. Och jag kan väl nämna det till exempel att Oskarshamn är väldigt på Marcus Svensson inför nästa säsong. Även om de inte får lov att skriva med honom exakt nu så vet jag att diskussionerna pågår.
Oh ja, men det vore en bra värvning. Rutinerad Svensson med Tex Williamson då.
Ja, och vi har ett målvaktsspår även i Malmö Redhawks. Lars Wolden är på väg ut. Jag har fått ett ganska tydligt besked på att Lars Wolden ser över sina möjligheter att lämna trots att han är kvar på kontraktet. Han vill komma till en klubb där han får spela lite mer. Det gör att Malmö ser över marknaden. Jag vet att man tittar på Robin Jensen som... inte fick nytt kontrakt i Djurgården. Han har jobbat med Malmös målvaktstränare Henning Solberg. Så de trivdes väldigt bra i Panter när de jobbar ihop. De tittar även på Viktor Brattström i Timrå. Så att där kommer hända grejer på målvaktssidan bland annat.
Mer? Har du något mer?
Ja, men nu ser jag bara dina ögon glänser. Nu vill jag ha mer. Ha. Jo, men såklart, det finns grejer som händer. Jag vet att Färjestad har aviserat ett ganska stort intresse för Emil Molin till exempel. Den är ju lite intressant kan jag tycka.
Den är väl skulle vi säga att den är jävligt intressant för att tala klarspråk.
Ja, men den blir nog inte så intressant för jag tror faktiskt Emil Molin till slut landar i att han kommer att stanna kvar i Brynäs. Så det kommer nog att hålla sig vid att det blir ett intresse för Färjestad, men man ska aldrig säga aldrig. Han är ju osignad just nu.
Ja, och en spelare som är bra i powerplay. Inte en renodlad ersättare till Marcus Nilsson, men de behöver ju en som en spelfördelare. Och det har ju faktiskt Molin visat att han klarade av att vara i Brynäs.
Det är ju inte bara nyförvärv som det är stopp för. Man får inte lov att förlänga kontrakt heller, om det inte är rookie-kontrakt ska tilläggas. Där finns en spelare som jag tycker gjorde det jättebra i Djurgården, Manuel Ågren. Där hör jag att man är i stort sett hemma med kontraktsförlängningen, att han har bestämt sig för att stanna i Djurgården. Tidigt under säsongen så hörde jag att både Rögle och Malmö hade lagt konkreta bud på Ågren, men han har velat skjuta på beslutet i framtiden. Trivs väldigt bra i Stockholm och det jag hör är att han kommer stanna i Djurgården.
Ja, men mer.
Ja, men vi kommer ju tappa profiler till nästa säsong också. Jag hör att det finns en väldigt stor chans att Theodor Lennström får sitt NHL-kontrakt nu. Det skulle ju vara tapp gigantiskt för Frölunda. De mer eller mindre räknar med det och ser det som en bonus om han nu väljer att stanna kvar.
Ja, det vore ju tufft såklart. Han ryktades redan i fjol och har varit ihärdig och jobbat där och gjort bra reklam för sig själv. Så att, det är väl inte helt omöjligt.
Ja, vi får se om det smattrar på med lite saker. Det kan ju bli lite stiltje. Vi hoppas inte att det blir lite stiltje. Jag hoppas någonstans att det här värvningsstoppet, att de hittar ramarna de ska förhålla sig till inom SHL. För det är väldigt viktigt att de har kontroll på pengarna. Att inte sätta trupper för 40 miljoner. Sen så är det ett centralt bidrag på minus 12 miljoner som inte dyker upp. Då är man rätt illa på det. I Hockeyallsvenskan är det ju inget värvningsstopp i alla fall. Och ja, du flög upp i taket här när du såg att Modus poäng kung Jonathan Jonsson var klar för Skellefteå och de slängde ut och presenterade honom. Vad var det du var så himla förbannad på?
Förbannad? Men alltså, Modo har överklagat ett beslut om att de ska spela i Hockeyallsvenskan kommande säsong. Eller att de vill ifrågasätta beslutet. Och jag kände väl bara att någonstans en förening som befinner sig i en jävla sorg som Modo gör. då rycker man bort liksom, och jag menar, det är klart att SHL kommer stå som gamar och äta upp det där laget, men kunde man inte ha väntat någon vecka i alla fall? Jag menar, Skellefteå...
Men hade det blivit bättre då? Hade det blivit bättre?
Ja, men tiden läker väl på något sätt alla sår, och jag tror alla förstår att Jonathan Jonsson inte kommer vara kvar om man spelar hockeyallsvenskan. Jag tror inte Modo-fansen är inte arga på honom, men någonstans, jag kände bara att det är ingenting mot Skellefteå att, jag menar, om Skellefteå värvar Niklas Hart, bara jag tar ett namn, jag hade inte brytt mig mindre. Okej, de behövde den spelaren. Och det är jättestarkt att de lyckades värva Jonathan Jonsson. Men jag tyckte bara att i ett läge när Modo befinner sig i någon sorg, Jonathan Jonsson har ju egentligen kontrakt fram till sista april. Det finns ju ingen stress.
Ja, det är sant.
Det finns ju ingen stress. För Modo kände ju då att de släppte ut ett pressmeddelande att han ska lämna. Och då Skellefteå, ja, aviserade då via Norran, tänkte jag säga. Men i alla fall att de skulle signa honom. Jag tyckte bara att man kunde vänta för allas del 2 veckor. Och om det hade blivit spekulationer, ja, so what liksom.
Ja, och men det här utmynnar ju faktiskt i att till och med jag fick arga mejl av,
har du fått arga mail?
Folk från Skellefteå. Jag fick ett argt mejl för att du var så förbannad. Nu är det tydligen jag som ska stå upp för det du gör.
Men varför får inte jag få inga arga mejl? Det är bättre att skicka till mig.
Ja, det sa jag också, att du har nog mejlat till fel person i det här läget. Men tydligen så är det jag som ska föra kommunikationen vidare till dig, så då gör jag det här och nu då.
Men det är det som är, det blir som roligt det här, det är liksom att alla, folk blir väldigt förnärmade. Man tror att om man är ute efter Skellefteå eller man är ute efter Modo i annat fall, eller man är ute efter det här och det här laget. Jag skiter i vilket lag det är. Det hade varit samma sak om det hade varit Frölunda eller vilket lag som helst som hade signat Jonathan Jonsson. Jag hade bara tyckt att man hade kunnat lugna sig, för att tiden läker alla sår. Jag förstår att det är en stor jäkla sorg i Övik och Umeå.
Ja, vi kastar oss på frågorna. Det har kommit... Alltså jag skulle säga att det är kanske en av de bästa veckorna rent frågemässigt här nu. För det är inte så mycket frågor om vad tycker ni om den här målgården, vad tycker ni om den här tacklingen. Utan det finns ju faktiskt roliga frågor skulle jag säga. Inte för att det har varit tråkiga frågor tidigare, men det har varit väldigt mycket samma frågor. Utan det är väldigt mixad kompott här nu. En fråga för Rune Hedberg som jag brinner för väldigt mycket. Det är det så kallade skitsnacket om från Leksandsstyrelsen... Som det var ju någon form av konflikt mot Thomas Johansson här, som Aftonbladet skrev om i veckan och som vi också skrev om. Då ställer han frågan, finns det ingen heder i er journalister när ni skriver om sådana saker? Och det skulle jag säga att det definitivt finns, att man aktar sig väldigt noga för att skriva den typen av saker. Man ser till att ha väldigt mycket på fötterna. Det handlar inte om någon jakt på läxan att nu ska vi se till att driva in någon klickkampanj bara för att få in våra klick i svåra tider eller liknande, utan det finns på fötterna när man skriver sådana här saker, och det är jag helt övertygad om att det har funnits här också. Och vid efterforskningar så vet jag att det finns 2 personer i styrelsen som är emot vissa saker som Thomas Johansson gör och vill blanda sig i, så det finns ingenting i det här som har skrivit som inte är sant, skulle jag vilja påstå.
Harald Mattsson var ju på det också där, såg jag också i samband med en fråga. Men den här bilden hade jag lite när jag spelade om media, att man kan inte prata med dem, de förvränger sanningen och så. Jag tycker nu när jag jobbar med det här, det är tvärtom. Alltså skriver man någonting så har man både hängslen och livrem på sig. Därför har jag ingen som helst anledning att betvivla 2 ändå så pass skickliga journalister i det här fallet, som Hans Abrahamsson och Thomas Roos, som skrev det för Aftonbladet. Även om de är kollegor eller konkurrenter, så tycker jag att det är anmärkningsvärt. Du skrev också en tyckare på det. Leksand måste låta Thomas Johansson styra det där, för blanda styrelsen in, som de mycket tydligt dementerade att de inte gjorde, då, om de blandas in i en tränarfråga, så då är man ute på djupt vatten.
Ja, men jag ska säga att det finns folk i styrelsen som blandar sig i det, men det finns också folk i styrelsen som absolut är inne på det här att det är sportchefen som är anställd för att sköta det sportsliga. Så att jag tror det kan utmynna i att det finns folk på Leksands årsmöte som kommer få det lite hett om öronen. Ska vi ta en annan fråga också? Thomas Edström ställer en väldigt relevant fråga de här tiderna. Vem har mest att vinna på corona?
Kort svar, ingen, för vi vet inte vad det här kommer vad det kommer mynna ut i. Spelarna, klubbar, supportrar, alla är stora förlorare, för vi vet inte dels vad ekonomin kommer vara, när man kommer kunna starta, vilka konsekvenser kommer ge, om ens viruset kommer försvinna, alltså vi vet ju ingenting, så att alla är stora förlorare.
Ja, men får jag säga, jag vill inte säga vinnare, utan om jag säger som har minst att förlora, skulle jag säga att lag som Oskarshamn, Malmö och sådana här lag har lite mindre att förlora, med tanke på att de ändå är vana vid att jobba med lite mer begränsade resurser, så skulle jag säga att de kanske har lite mindre att förlora i alla fall.
Ja, ja, det är absolut, så skulle det kunna vara, men tänker man på bredare perspektivet. En annan fråga, Jonas Björklund, att Linkan, alltså Mikael Lindqvist, stannar i Färjestad. Trodde du ens att det var möjligt? Trodde någon det? Är det sant? Jag är själaglad. Ja, det förstår jag. Håller man på Färjestad så är det klart att det var en drömnyhet. Men vi har ju diskuterat lite sinsemellan, och vi trodde väl båda, det är lätt att slå sig för bröstet, jag tror kanske ingen av oss skriver det, men vi sa väl ganska tidigt att fan, han stannar nog i Färjestad.
Ja, och det finns ju lite anledningar till det. Dels om man tittar redan innan viruset flög fram, så ska man ha klart för sig att Mikael Lindqvist är ju skadad och har ju ut försäkringspengar i dagsläget. Och skulle han säga upp sitt kontrakt så kommer det ju sluta med att pengarna slutar att betalas ut, och då kommer han behöva gå en hel sommar innan lönen från nya klubben tickar in. Och då äter det på något sätt upp det hela innan han kan börja göra nytta i sin schweiziska klubb eller var den nu hade landat.
Ja, och det är ju, han är ju sjukskriven, och för en hockeyspelare, bara kortfattat, en hockeyspelares sjukskrivning som täcks försäkringar från SCB, den styrs ju av Försäkringskassan. Är man inte försäkrad av Försäkringskassan så betalar inte SCB ut några pengar. Och det är klart att Försäkringskassan skulle ju direkt få lite tankar om han då bryter sitt kontrakt med Färjestad och ska lämna för Schweiz, så kanske inte hade kunnat varit i Försäkringskassan. Då hade pengarna som sagt försvunnit. Så jag tror att det blir inte ett nollsummespel, men han kommer inte skaffa sig ett sämre läge nästa år för att flytta till NHL eller KL eller den schweiziska ligan.
Det finns en annan sida på det här myntet också, som jag hör lite signaler nere från Schweiz och Europa. Det är att det finns ingen anledning för dem att dra på med pengarna i sina spelartrupper. Det är stort sett stängt där nere i ligorna, så att man behöver inte ha de här drömlagen, utan det gör ingenting om man under en säsong kanske har en lite sämre trupp. Så att då kanske man inte behöver lasta på och betala de stora pengarna, utan coronaviruset slår ju även där nere.
Så är det ju. Vi fortsätter med Rasmus, en fråga. Det är helt enig med Johan. Det är jäkla härliga frågor. Mycket intressanta. Tyvärr kommer vi inte ta upp alla, men vi kommer kanske kunna spara några till nästa vecka och veckan därpå. Rasmus frågar, vilka två personer har tackat nej till jobbet som huvudtränare i Leksand, och vem ser ni som det bästa alternativet?
Ja, den ena har vi ju varit inne på ganska tidigt här, redan i februari, det är någon månad sedan, att Jörgen Jönsson, vet vi, fick en konkret förfrågan, och när han signade med Örebro så vet vi att han tackade nej till Leksand, så han är ju en av de två som har tackat nej i alla fall. Vem den andra är har jag ärligt talat inte en susning om. Jag vet inte om du har någon teori kanske.
Nej, inte jag heller. Det är tufft på tränarfronten. Alltså Uffe Samuelsson är säkert ett av namnen. Undrar om Tommy Samuelsson skulle kunna vara ett av namnen. Men det är ju Thomas Johansson som måste ta ut en som han vill jobba med. Jag skulle kunna tänka mig, även om det är ett oprövat namn, så är det Benström som är assisterande tränare i Djurgården nu. Som jag vet har varit jätteuppskattad i Djurgårdens J20-lag när Thomas Johansson var sportchef i Djurgården.
Jag vet inte varför vi har fått den här frågan, men Slenderman frågar, hur gammal är egentligen Albin Lundin? Ja, tittar vi i passet så är han väl född 96, men han kanske ser lite äldre ut. Det är kanske det han anspelar på här.
Jag var tvungen att dubbelkolla på Elite Prospects faktiskt när frågan dök upp. Jag tänkte, vad är han bara 96? Han ser faktiskt mycket äldre ut. Fredrik Karlsson frågar, Frölunda gick ut med vilka som lämnar, men Ryan Lash fanns inte med. Något som har hänt där?
Nej, jag tror att Frölunda helt enkelt inte vill stänga någon dörr så länge Ryan inte har signat någonstans. Så skulle det rent av kunna bli så att det blir räddningen, det här viruset, om man nu får säga så, att Ryan bestämmer sig för att han spelar ett år till i Frölunda och sedan siktar på att hitta ett riktigt bra kontrakt ute i Europa, för att han kommer ju spela mer än den kommande säsongen, så att det kanske finns möjlighet att det blir så. Jag säger inte att den möjligheten är stor, men jag tror inte Frölunda vill stänga några dörrar, och då är det väl dumt att skriva ut hans namn på hemsidan också.
Ska vi ta varsin fråga till? Jag har en från STE Sweden här. Det här är lite du var inne på tidigare. Varför vill alla SHL-lag försvenska sitt lag. Vi såg hur mycket mer pengar Örebro fick ut från Stoa kontra Leksand och Zachrisson till exempel. Det här är just försvenska. Varför är det så jäkla viktigt i dagens samhälle som det ser ut med alla som kan engelska och så?
Alltså det är en bra fråga. Jag hittar väl inget riktigt bra svar på det, för att jag menar det finns ju hur många bra importspelare som helst. Det är väl att man är lite rädd för att man hittar inte riktigt bra referenser. Det blir lite väl mycket chanstagningar, och hittar man en svensk spelare så finns det ju stor sannolikhet att man har sett spelaren. Där finns lagkamrater som vet hur han är som karaktär och så vidare. Det är väl mer det jag tänker att man pratar om när man vill försvenska ett lag.
Är inte det ett jävligt lat sätt? Jag tänker Per Kente, han hade väl inget behov av att försvenska sitt lag. Han ringer 250 000 samtal för att ta reda på vad det är för typ av karaktär. Han ringer liksom hon som har stått så i köksbespisningen på lågstadieskolan i den här... Alltså spelarens du förstår vad jag menar. Alltså det är så extremt noggrant. Varför då är det inte sånt behov av för svenska laget?
Nej, alltså det är det jag menar också, att det finns väl bara det argumentet att komma med. Men har man kontakterna som Kent uppenbarligen har när han hittar Joe Canetta som var nere och härjade i East Coast, så är det ju bara att nyttja de kontakterna. Men jag tror inte alla sitter på de kontakterna och är så villiga att göra det jobbet och nästan gå över lik för att hitta rätt spelare. Totte Andersson, han undrar var spelar Fredrik Weigel nästa säsong? Är det så att han har gjort sig förtjänt av ett SHL-jobb? Kan du hitta honom någonstans i någon SHL-trupp?
Ja, det skulle man nog kunna göra. Jag gillar Weigels intensitet och så, men samtidigt så ett jävla läge där att vara kvar och bli någonstans hjälte i Björklöven nästa år, som där man vet att man kommer ha ett bra lag. Ett lag kommer garanterat att gå upp från Hockeyallsvenskan med de nya reglerna, så att personligen så ser jag gärna att han stannar kvar i Björklöven och försöker ta upp dem och bli någonstans en kultspelare där.
Även denna veckan ska vi ha en avslutning i form av Elite Prospect-spelaren, och jag vill ju få det till att du var lite taskig mot mig förra veckan, men det finns ju de som tog det på 5 poäng. Jag vet att Ekberg på Värmlands Folkblad mässade tidigt att det där var inte så svårt. Han tog det på 5 poäng. Men Ekberg har ju ändå spetskompetensen att ta sånt där. Så att han är nog inte den breda massan som jag vill räkna mig till som den mellanmjölk jag har blivit i det här spelet. Men du, nu är det dags för dig. Du är beredd, hoppas jag.
Yes, papper och penna, redo.
Ja, då kör vi. På 5 poäng. Denna 23-åring slog igenom stort i en Sanne Lindström-hyllad klubb förra säsongen. Han fick hux flux en SHL-chans och blev sitt lags första värvning inför denna säsong.
Ta den igen. Det var så mycket.
Denna 23-åring slog igenom stort i en Sanne Lindström-hyllad klubb förra säsongen. Han fick hux flux en SHL-chans och blev sitt lags första värvning inför denna säsong.
Det är någon från Vimmerby alltså. Nej, jag vill ha 4 poäng. Men Vimmerby alltså. Vimmerby, vad hade de? Ja, fortsätt, 4 poäng.
Det blev 28 SHL-matcher innan han lånades ut till Mora i Hockeyallsvenskan. Det blev dock ingen vidare succé där heller, utan det trillade bara in 2 assist på kontot.
Vann är Mora den här säsongen?
Han blev utlånad till Mora här i slutet av säsongen. Spelade 8 matcher, kan du också få att han spelade i Mora.
Pansare? Drömmer du till med Isak Pansare? Nej, han måste ha varit där längre.
Ja, jag ser att
nej, jag måste ha trean.
Ja, om du läser den så kallade Mr. Maddock-bloggen på Expressen så kunde du läsa att Mats Lust kallade den här backen för den nya Joel Persson. Och kanske kan det bli så för denna osafödda back. Nästa säsong är han åter tillbaka i sin SHL-klubb och väntas en stor roll. Vi har ju fått ett svar från dig på 3 poäng. Så vi tar ledtråden på 2 poäng. Han har nummer 3 på ryggen och spelar för Oskarshamn. Han följde med Daniel Stolt från Vimmerby inför den här säsongen. Så mycket rätt hade du där med att det var någon från Vimmerby. Och så på 1 poäng. Han har två stycken med samma efternamn, alltså Nesén som spelar i Frölunda och Växjö men avslutade säsongen i Timrå och Modo. Nu får du berätta vad Oskarshamns Nesén heter i förnamn.
Pontus.
Ja, och på din lapp med 3 poäng så stod det Pontus Nesén.
Ja, ja.
Ja, men det gjorde du bra, det gjorde du bra.
Jag var inne på Vimmerby där, om det var den klubben jag hade hyllat. Jag har hyllat Oskarshamn också mycket, men Vimmerby har ju blivit min lilla kärleksklubb här efter att deras supportrar... de var grymma, supporten av Vimmerby. Det var lite synd om Vimmerby också, måste jag säga, som inte fick chansen att kvala sig upp till Hockeyallsvenskan.
Ja, men hur ser det ut? Är Phil Horske kvar i klubben till nästa säsong?
Det är väl du som avslöjar sånt. Jag tror att han är kvar. Med tanke på den succén han gjorde där i Vimmerby så borde han vara kvar.
Ja, men då får vi nästan måla upp dem som någon form av favorit i hockeyettan till nästa säsong. Han är van vid att göra under av lag.
Vi ska nästa år podden ska vara Vimmerby-kollen varje vecka.
Ja, exakt. Bara de inte slår ut Huddinge så är allt frid och fröjd.
Ja, verkligen. Nej, det gör de inte en gång till. Men du, härlig podd, podd måndag. Vi tuggar vidare nästa vecka och då vet ni att då ser ni fram emot kvartsfinalerna i vårt fiktiva tärningsslutspel. Och där utlovas härlig dramatik. Tusha Rola.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.